Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Rysarstunden med mig Linda.
Och med mig Alex.
I höstas så var det ju en lyssnare som skrev till oss och frågade om vi kunde ha med det här ämnet igen. Och när vi har frågat er på Instagram om vilket som är ert favoritavsnitt så har många av er svarat att det är just det här ämnet. Nämligen creepypastas. Och självklart så lyssnar vi på er. Så här kommer en lång creepypasta som heter Visslaren.
När jag var liten hade jag en ganska vanlig uppväxt. Röda hus med vita knutar. Och många långa, slingriga asfaltsvägar i bostadsområdet som jag och mina vänner brukar cykla på. Och de enda främlingarna vi såg var någon enstaka genomresande någon gång ibland. Min pappa jobbade på stålverket och min mamma var städerska. Jag minns att jag och mina vänner alltid brukar cykla runt på gatorna på eftermiddagarna då vi hade slutat skolan. Vi hade det vi kallade för grabbmöten. Vi brukade även undersöka skogen som låg alldeles intill vårt bostadsområde. I den skogen gjorde jag och mina vänner många saker för första gången. Det var den första smaken av frihet som vi hade. Sommardagarna spenderade vi genom att undersöka. Vi gjorde kartor och satte upp läger som någon annan skulle hitta senare. Bara som ett roligt skämt. Vi hade också vårt första möte med döden i den skogen. Vi brukade hitta fåglar och andra djurkadaver på stigarna. Vi brukade peta på dem och när det började krypa ut kryp ur dem, då skrek vi allihopa. Vi kunde aldrig ha gissat att vi en dag skulle kunna komma att dela samma öde som de där döda djuren. Det var också i skogen. Jag svor för första gången då jag skrek helvete när jag ramlade och skrapade upp mitt knä. Jag var ungefär 8 år då. Det var också där jag för första gången såg en naken kvinna på de glansiga sidorna i Freddes pappas porrtidning. Han hade snott tidningen av sin pappa och nu satt vi alla i ring och tittade i den. Vi var 11 år då. Första gången jag kampade gjorde jag också det i den här skogen. Och det var första gången jag fick kampa själv. Eller ja, själv och själv. Tillsammans med Fredde och Jack. Det var första gången vi fick vara ute ensamma på natten. och det var också där vi hittade träkojan. Träkojan var en kvarlämning från barn som vuxit upp. Den var byggd i ett stort träd och nedanför den fanns rester av en eldplats. Den hade också en hiss. En låda fäst i ett rep som man kunde hissa upp saker. En repstege som ledde genom luckan i golvet. Kojan var som byggd i sektioner. På insidan av en vägg fanns initialerna från barnen som byggt kojan inristade, med datum och allt. Vi var 9 år när vi hittade kojan och när vi såg den första gången blev våra ögon så stora som tefat. Vi visste att vi hade hittat någonting speciellt. Under de nästkommande veckorna ersatte vi den gamla repstegen, gjorde i ordning eldstaden och satte fast ett nytt rep på hissen. Vi målade också kojan med färg vi hittade vid återvinningsstationen. Lila, brunt och guld. Vi snickrade ihop ett cykelställ med virke vi hittat vid samma återvinningsstation. Och så skrev vi våra namn och datum på väggen då vi var färdiga. Återvinningsstationen låg bara i närheten, så det var mycket troligt att hela kojan var byggt med material därifrån. Vi frågade den gamle mannen, Otto, som var ägare till stationen. Och han berättade att ungar hade kommit och gått i flera år för att ta material till olika projekt i skogen. Han var bara glad att materialet kom till nytta. Vi hade lekt, kampat och använt kojan i flera år då Jack föreslog att vi skulle sova över där på Halloween. Vi kan kampa i kojan och äta godis och berätta läskiga historier för varandra. Det lät som en riktigt bra idé, tyckte jag. Och det tyckte även mina föräldrar. 3 ensamma ungar i skogen kanske låter konstigt för några av er. Men samhället vi bodde i var väldigt lantligt. I vårt samhälle bodde det bara ungefär 1200 människor. Och alla kände alla. Vi hade kampat i skogen under 2 års tid. Och vi hade dessutom gått i scouterna. Och det hade lärt oss allt inom camping. Så att vi inte till exempel skulle bränna ner hela skogen. Så fort gatulamporna tändes den kvällen gick vi ut. Med örngott i handen gick vi runt och knackade dörr och sa bus eller godis. Vi ville få så mycket godis vi bara kunde. Som alltid hade vi tema och vi alla var utklädda som Avengers. Jag var Hawkeye med pilbågen slängd över axeln. Dräkten var hemmagjord och jag hade en billig mask som täckte ansiktet. Fredde var Hulken. Och hela han var målad i grön kroppsfärg och hade några skumma händer gjorda av skumgummi. Och så hade han någon billigt löjlig mask för ansiktet. Jack var Captain America och han hade köpt sin dräkt i affären. Men som sköld hade han locket från en soptunna som han hade målat en stjärna på. Vi gick från hus till hus, poserade och gladde de vuxna. Medan de fyllde på våra örngott med godis. När folk började släcka sina utomhuslampor så hade vi hunnit få sprängfyllda örngott. Vi stannade hemma och tömde ut lite godis och hämtade upp våra campinggrejer. Vi sa till våra föräldrar att vi skulle gå. Och min mamma gav mig en godnattpuss och sa åt mig att komma hem om det skulle hända någonting. Och med det sagt så drog vi mot skogen. Vi gick den välkända stigen in till skogen. Våra ryggsäckar var sprängfyllda med godis som vi hade samlat in. Och natten sken upp av en full och spöklik måne. Jack och Fredde pratade exalterat om godiset. Och de kunde knappt bärga sig med att berätta spökhistorier. Men jag var distraherad. Jag kunde nämligen svära på att jag hade hört ett ljud från skogen. En fågel eller någon form av högfrekvent vind. När vi gick mot träkojan verkade ljudet förfölja oss. Jack och Fredde var omedvetna om ljudet. Men jag hörde det. Och det fick mina nackhår att resa sig. Ljudet kom närmare och närmare. Men det verkade aldrig riktigt nå oss. Men ibland lät som att det gick förbi oss. Jag hörde att det kom bakom oss och framför oss. Och hur Fred och Jack inte kunde höra det, det förstod jag inte. När vi äntligen kom fram till trädkojan kändes det som en lättnad. Där, i ljuset av fullmånen, var trädkojan. Även om det såg spöklikt och konstigt ut, var det skönt att vara framme. Jag trodde att ljudet skulle sluta så fort vi hade kommit fram till kojan. Men det gjorde det inte. När vi lastade hissen full med våra saker kunde jag svära på att jag hörde ljudet runt omkring oss. Jag skyndade på grabbarna lite. De gav mig lite sura miner. Men jag ville bara komma upp i säkerhet inne i kojan. När vi väl var där inne i kojan med lyktor tända och med godiset uttömt på golvet började jag känna mig lättad. Det här var vår fristad. Ingenting ont kunde hända oss här. Och vi var ju bara barn som ännu inte hade upplevt någon förlust eller någon annan form av trauma. Vi var säkra på att våra föräldrar skulle rädda oss och skydda oss från allt ont, oavsett hur ont det var. Vi var dumma. Men vi var ju bara barn. Och det är väl så det ska vara, antar jag. Fredde hade ätit hälften av en Snickers som vi hade fått av Andersson när vi gjorde bus eller godis. När Jack föreslog att vi skulle börja berätta historier för varandra. Jack älskade läskiga historier. Och han hade oftast en bra samling av dem som han hade hittat på internet eller något. Fredde drog fram en saccosäck från hörnet. Och jag tog fram en campingstol så att vi kunde sätta oss runt lyktan. Vanligtvis brukade vi berätta våra historier runt en eld. Men jag antar att vi alla kände att vi var säkrare inne i kojan på kvällen. Halloween var unikt på något sätt. Det var bäst att vara inomhus efter mörkrets inbrott. Fredde satte en ficklampa under hakan på sig själv. Och stängde av lyktan. Och flinande skrämmande mot oss. Det här är en sann berättelse. Jag svär på mitt liv, sa han teatriskt, innan han började berätta sin historia. Han berättade en historia som handlade om en pojke som var terroriserad av en ande från en uteliggare som han och hans vänner hade råkat döda. De hade spelat uteliggaren ett spratt och han hade råkat sätta en bit av sin macka i halsen och kvävts. Efter att han hade dött fortsatte pojken att se honom lite överallt. I fönster eller i gatukorsningar. Men hans vänner trodde inte på honom. Och då, medan pojkarna sov över hos varandra, slog spöket till. Jag var lite distraherad medan Fredde berättade sin historia. Vinden blåste mot trädkojans väggar så det knakade i grenarna i det gamla trädet. Men förutom vinden så kunde jag även höra ett annat ljud. Samma visslande ljud jag hade hört förut. Och när jag lyssnade på det verkade det nästan som att ljuden förflyttade sig mellan träden. Fredde närmade sig klimax i sin historia och han berättade att pojkens vänner hade dött på ett hemskt sätt. Pojken hade lyckats fly och hade sprungit tillbaka till sina föräldrar med anden hack i hälarna. Anden hade skrikit pojkens namn när den jagade honom genom gatorna. Men pojken hade som sagt hunnit hem och han slog igen dörren i andens ruttnande ansikte. Pojken satte sig ner med ryggen mot dörren. Han var säker. Men då anden började banka på dörren kom han ihåg en viktig sak. Hans föräldrar var inte hemma. Berättade Fredde och flinade i ljuset av ficklampan. Pojken hade förvisso hunnit hem, men han var fortfarande i fara. Fredde berättade att dörren hade bågnat inåt. Anden hade tryckt in dörren som att den var gjord av papper. Jag kände hur min uppmärksamhet drogs mot något annat igen. Jag kunde höra det visslande ljudet igen, närmare nu, Och jag kan svära på att det var ytterligare ett ljud nu. Prasslande löv kanske. Som prasslande under någons fötter. Var det någon utanför vår träkoja? Och när anden lyckades putta in dörren i ett försök att fånga pojken så smet pojken ut genom ett fönster och sprang bort i natten för att aldrig mera ses igen. Fredde verkade nu märka att jag inte riktigt lyssnade. Så han sa, kom igen. Det var ju en grym historia, eller hur? Ja, förlåt. Jag hörde någonting utifrån som distraherade mig. Jack såg ut som ett frågetecken då han tittade på mig och frågade. Vad hörde du? Jag tyckte att det lät som om någon gick på löven, svarade jag. Fredde vände sig om för att titta ut genom det öppna fönstret. Jack gick också dit för att titta ut i det kompakta mörkret. Månen kastade ett märkligt sken över hans ansikte. Men han verkade inte se någonting annorlunda, eller någonting överhuvudtaget. Han ryckte på axlarna och gick tillbaka och satte sig i sackosäcken igen. Han sträckte sig efter godiset och plockade upp en godis med silverfärgat papper på. Han öppnade den. Ingenting, sa han, efter att jag och Fredde stirrat på honom i några sekunder. Det måste bara ha varit vinden som lät, fortsatte han. Jack började nu berätta en historia om en skugglik varelse som bodde i trapphus. Allt eftersom han fortsatte att berätta så började jag höra det där visslande ljudet igen. Ljudet slingrade sig in i mitt medvetande likt en mask och jag hörde hur ljudet slingrade sig genom träden, ungefär som en brusad fågel. Så hörde jag ljudet från löven igen, som om någon gick på dem. Vinden fick löven att prassla likt ett vindspel gjort av skelett. Och plötsligt fick jag känslan av att jag också ville gå fram till fönstret och titta ut. Jag försökte att lyssna på Jacks berättelse. Men ju mer jag försökte koncentrera mig på den, desto högre lät ljuden utifrån. Jack såg lite irriterad ut när jag avbröt hans historia genom att börja dra upp repstegen. Jag spände för haken för luckan och när jag reste mig upp och vände mig stod Jack framför mig med armarna i kors och en irriterad blick. Tror du att du kan berätta en bättre historia? Och då så tuffing, kom igen, sa han och kastade ficklampan mot mig. Jag fångade den av en ren reflex. Jag funderade en stund och insåg snart att jag faktiskt hade en historia jag kunde berätta. Och genom att berätta den så kanske jag kunde lindra rädslan som hade gnagt fast i mig. Jag höll på att förstöra min Halloween-camping. Och för vad då? Ett ljud utanför kojan. Det var troligtvis bara något djur. En råtta eller något annat som hade blivit skrämt när vi kom. Min oro hade dock gett mig den perfekta historien. Jag började berätta. Så tre ungar gick omkring i skogen. De skulle kampa. Och de gick till en välkänd plats i skogen och slog upp sina saker. De gick hemifrån ungefär när solen började gå ner för att kampa under stjärnorna. De skulle bara sova i sina sovsäckar. Deras föräldrar hade sagt åt dem att om någonting skulle hända så kunde de bara komma hem igen och sova där. Men pojkarna hade gjort det här hundratals gånger förut och kände skogen lika väl som sina egna bakfickor. Det fanns ingenting i skogen som skulle kunna överraska dem. Men så fel de hade. Jack flinade. Men satt ändå kvar nära lyktan och lyssnade. Fredde öppnade ännu en godisbit. Och han lyssnade uppmärksamt på historien. Fredde verkade inte riktigt gilla otäcka saker. Han var lite av en fegis. Men han gillade ändå historier. Han brukar sitta där och lyssna och bli mer och mer rädd. Men han bad alltid om att få höra en till så fort den första var klar. Jag fortsatte med min historia. De gick mot den bestämda platsen. Pratade konstant i munnen på varandra. Om marshmallowsen de skulle grilla och vilka spökhistorier de skulle berätta för varandra. En av dem hörde dock ett ljud när de gick mot platsen. Han hörde hur ljudet av en kvist knäcktes och löv som prasslades. Och det gjorde honom uppmärksam. Han berättade för sina vänner om ljudet. Men de ryckte bara på axlarna åt det. Det var sen eftermiddag. Solen höll på att gå ner och djuren började komma ut ur sina hålor. Det var förmodligen bara det som orsakade ljudet. Två av vännerna började gå mot platsen, men den tredje fortsatte att lyssna uppmärksamt. Han tittade sig över axeln för att se vad det var som lurade bakom honom. Jack och Fredde lyssnade noga. Fredde lite motvilligt. Men Jacks ögon var stora och stirriga när han lyssnade. Under tiden jag berättade historien tyckte jag mig kunna höra löven prassla utanför. Vinden i träden rasslade det döende årets lövverk mot stammen. Och ett lågt visslande kunde återigen höras utifrån. Jag visste precis vad som förföljde dessa barn genom skogen när jag fortsatte att berätta min historia. Han fortsatte att be de andra två att lyssna. Han sa att det var viktigt, men de lyssnade inte på honom. De fortsatte bara framåt och att prata och hela tiden följde ljudet av krasande löv och grenar som knäcks efter dem. Och det kom närmare och närmare. Pojken började nu bli rädd. Stegen lät stora, men han kunde inte se någonting bland träden. Och alla tre fortsatte längs stigen. En av de andra skrek till slut på honom att sluta vara så dum och bara njuta av resan. Det fanns ingenting där ute. Ingen annan kunde höra det. Han kände sig dum och sa till sig själv att han nog borde slappna av. Här gjorde jag en konstpaus för att skapa dramatisk effekt. Och jag såg Fredde himla med ögonen. Och jag antar att jag fortfarande kunde höra visslingen utifrån. Den kom närmare och närmare. Men när jag berättade historien. Var det historien som drog ljudet närmare? Kallade jag på ljudet? Men vid det här laget kunde jag inte hindra mig själv. Historien behövde berättas. Och jag skulle berätta den färdigt. Även om den drog visslandet ända fram till oss i kojan. Jag fortsatte att berätta historien. Och det var då de hörde visslingen. De frös till. Det här ljudet kom inte från någon vind som låste genom träden. Det här var ett tonlöst, monotont visslande som skar genom den döende eftermiddagssolen. Det kom bakifrån, från stigen, och de kunde höra att det kom närmare och närmare. De började öka på stegen, men nu tittade sig alla tre över axeln. Alla tre var rädda och alla kände att de ville skapa mer avstånd till ljudet.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fredde och Jack satt nu framåtlutade och hängde på varenda ord jag berättade. gripna av hur historien hade utvecklats. Jag tyckte mig nu kunna höra att visslandet hade kommit ännu närmare. De tre ungarna pratade inte längre med varandra. De skrattade inte och de skämtade inte. De fortsatte bara att gå i snabb takt. Men det visslande ljudet förföljde dem. Han som hade vänt sig om och skrikit att det inte fanns någonting där ute sa att de kanske borde öka takten ännu mer. Det kunde inte vara så långt kvar till campingplatsen. Och när de väl hade kommit fram kunde de ta en annan stig som ledde dem tillbaka till samhället. Men det bästa vore ju om det som förföljde dem kunde sluta så att de kunde fortsätta med sin camping. Och de andra två höll med. Men alla tre förstod nog ändå att campingen var inställd. Ingen av dem skulle frivilligt sova här i natt. De skyndade på stegen och visslandet följde efter. Det måste vara en människa. Vem eller vad kan det annars vara? De andra två höll inte med. Visslandet var oharmoniskt och det lät inte som någonting de hade hört förut. Alla tre höll dock med om att ingen av dem faktiskt ville se vad det var. Så de fortsatte att skynda på stegen. Någonting stötte in i trädet, men min publik verkade inte uppmärksamma på det. Och det var ingen hård stöt. Det skakade inte om hela trädet. Det var mer en försiktig eller frågvis knackning. Ungefär som att någon försökte fånga vår uppmärksamhet. Jag slog bort tanken. Det kanske bara var vinden. Så jag fortsatte att berätta min historia. Ungarna fortsatte att gå djupare och djupare in i skogen. Och ljudet bara fortsatte att följa dem. De började springa. Men campingplatsen uppenbarade sig ändå inte framför dem. Och visslandet kom hela tiden närmare. Det var som att visslandet fick eget liv. Det steg och föll. Och det gick inte att urskilja någon melodi i det. Ungarna satte sina händer för öronen. Ljudet skar som en vass skalpell in i deras öron. Men att sätta händerna för öronen hjälpte inte. Ljudet var som inne i deras huvud. Och när den första snubblade och föll så stannade inte de andra två för att hjälpa honom. De hörde inte hans skrik. Men de kände att någonting förändrades när det som visslande, var det nu än var, nådde fram till honom. En fågel hördes i natten. Men nu var visslandet inne i mitt eget huvud. Och jag registrerade endast som att det var någonting annorlunda. Jag fortsatte hetsigt att berätta historien. Och hoppades att det skulle stoppa visslandet i mitt huvud. De två andra ungarna slängde av sig sin packning och sprang. De la bokstavligen benen på ryggen. Campingplatsen måste ju komma snart. De skulle bara ta sig igenom den här kurvan. Då skulle platsen ligga där. Som den alltid gjorde. Och sen kunde de springa tillbaka hem. Det slog dem aldrig att varelsen som jagar dem bara skulle kunna genskjuta dem om den sprang genom skogen. Tanken på stigen tillbaka till samhället hade nästan som en förtrollande effekt på dem. Om de bara nådde den stigen skulle de vara säkra. De sprang. De grät. Och visslandet bara fortsatte att följa efter dem. När de sprang i skogen lät deras steg nästan som ett skott när löv och kvistar knäcktes under deras fötter. Men det märkte de inte på grund av det skrämmande visslande ljudet som de hörde i sina huvuden. Fredde och Jack lutade sig ännu närmare. Och lyktans sken fick dem nästan att se ut som urkarvade pumpor. Och deras ögon sa till mig att de ville höra resten. Men fortfarande plågade det där visslande ljudet mig. nästan på gränsen till att jag blev galen. Men om Fredde och Jack märkte någonting så gav de i alla fall inget tecken på att de gjorde det. Jag fortsatte. När den andra pojken föll märkte den tredje pojken inte ens det. Han sprang och sprang för att öka avståndet mellan honom och visslandet. För att få ut ljudet ur hans huvud. Och när ljudet kom fram till den andra pojken som hade ramlat tog ljudet en annan ton igen. Den nu ensamma pojken sprang och sprang i hopp om att öka avståndet. Han visste att han annars skulle sluta på samma sätt som de andra två. Vissa säger att pojken springer än idag. Och vissa säger att visslandet hann ikapp honom. Det är ingen som vet säkert. Jag hörde att visslandet avtog en aning. Det försvann inte helt. Det avtog som sagt bara. Det kändes nästan som att jag ville gråta när jag var klar med min historia. En sökgrupp hittade pojkarnas packning 2 dagar senare. Djur hade slitit i grejerna för att komma åt maten de hade med sig. De hittade campingplatsen. Det hade inte eldats i eldplatsen på flera veckor. Några spår efter pojkarna hittade de aldrig. Det sågs aldrig mer. Men barn i samhället säger att de kan höra ett visslande ljud från skogen under tysta kvällar. Och de kvällarna är det bäst att stanna inomhus. Visslandet tar alla som kommer för nära. Och visslandet kommer att förfölja dig resten av ditt liv. Hur långt det än må vara. Då upphörde visslandet. Helt abrupt. Det bara slutade. Jag undrar till och med om jag ens hade hört det till att börja med. Att en 10-åring ifrågasätter sin psykiska hälsa är nog en konstig känsla. Men just då var jag bara glad att ljudet hade upphört. Jävlar! Det där var en bra historia. Jag kan inte toppa det där. Jag känner mig faktiskt rätt trött, sa Fredde.
Ja, jag också.
Vi kanske borde gå och lägga oss och sova, sa Jack sömnigt. I vanliga fall skulle jag sagt emot dem. Men ikväll var jag, precis som dem, dränerad. Vi slängde ut våra sovsäckar på golvet och kröp ner i dem. Vi somnade snabbt, utan att prata med varandra som vi alltid annars gjorde. Jag skulle vilja säga att historien slutar här. Jag önskar att jag kunde det. Men det skulle inte göra någon rättvisa till minnet av mina vänner.
Jag vaknade igen efter bara någon timmes sömn av att någon kastade en kudde på mig. Den kastades inte lekfullt. Kastet var hårt och argt. Och rakt i mitt ansikte. Jag satte mig upp, gnuggade mig i ögonen och blev medveten om att visslandet var tillbaka. Det var nu högre än någonsin och jag rös ända in i benmärgen.
Sluta för Guds skull! Din historia var bra. Det sa vi båda två. Men att skrämma oss med detta visslande, det är inte ens roligt, skrek Fredde och stirrade ursinnet på mig. Jag hörde att någon grät och tittade åt det hållet och såg då att Jack hade krypit in i hörnet med sina händer över ansiktet. Ljudet var högt och oharmoniskt, precis som jag hade beskrivit det i min historia. Och det verkade som att jag inte var den enda som kunde höra det nu. Fredde såg argare ut än jag någonsin hade sett honom förut. Och Jack var uppenbarligen livrädd efter hur min historia hade slutat.
Det är inte jag, Fredde. Han tittade på mig några sekunder och insåg sedan att jag hade rätt. Han hade ju väckt mig. Hur skulle det då kunna vara jag som visslade? Han gick fram till fönstret och jag gjorde honom sällskap. Vi försökte se om vi kunde få syn på varifrån ljudet kom. De flesta nätter skulle vi inte ha sett någonting i mörkret. Men under ljuset av fullmånen var det öppna området runt kojan skuggigt men synbart. Vi tittade runt lite och såg eldplatsen nedanför. Stocken vi brukar sitta på då vi grillar marshmallows. Och vedhögen vi hade lagt presenning över i skydd mot eventuellt regn. Jag var nästan på väg att gå till det andra fönstret för att titta ut när Fredde häftigt drog efter andan. Jag följde hans blick och såg en man i lång rock stiga fram ur trädlinjen. Han hade en lång grå rock som rörde sig i vinden och en hög cowboyhatt som fick han att se ut som att han var över 2 meter lång. Ett par spetsiga skor stack fram under rocken. Jag kunde till och med se att de var nötta och välanvända. Inte ens vinden verkade vilja röra honom. Men på sättet han drog kappan runt sig så kunde man tro att han frös. Jag såg ett par ögon som reflekterade i månljuset när han tittade på oss. Och jag tänkte att han nog måste ha glasögon på sig. Vi såg väldigt lite av hans kropp på grund av rocken. Men han ingav en väldigt olustig känsla i mig. Visslandet verkar komma från insidan av rocken. Och när det slutade började han prata. Då önskade jag att jag kunde höra visslandet istället. Hans röst var rispig, pipig och hes. En död mans sista ord.
Pojkar, jag är så kall. Kan jag få ta skydd i er koja under natten?
Jag rös och jag visste inte vad jag skulle säga. På något vis lyckades Fredde hitta några ord.
Försvinn! Våra mammor har sagt åt oss att inte prata med främlingar och vi känner inte dig.
Snälla ni, lärde inte era mammor er att vara hövliga. Låt en gammal man komma in och värma sig.
Nej!
Fredde flyttade sig bort från fönstret, ungefär som om mannen hade hoppat in genom fönstret. Mannen skrek inte. Han bönade inte. Han satte sig bara på stocken under trädet och fortsatte att vissla. Det taggiga ljudet svepte upp i träkojan och jag såg Fredde rysa. Han plockade upp en sko som hade tillhört min kostym. Gick fram till fönstret och kastade den på mannen. Skon missade och Fredde suckade. Han kastade fler saker, men ingenting av det han kastade träffade den gamla mannen. Och visslandet bara fortsatte. Fredde svor högt och sträckte sig efter lyktan. Jag tog tag i den och bad honom att inte kasta den. Det är allt ljus vi har, snälla Fredde, sa jag. Han slet den ur mina händer och frustade när han fick loss den. Han kastade den mot den gamla mannen. Men den tunga lyktan var inte ens i närheten av att träffa honom. Den gick sönder när den träffade marken. Och hela tiden fortsatte det visslande ljudet. Mannen verkade aldrig behöva hämta andan. Och det gälla ljudet började ta ut sin rätt på oss, alla tre. Jack började be där han satt i hörnet. Han grät högt medan mannen där nere visslade och visslade. Fredde skrek åt honom från fönstret. Han var vansinnigt arg och jag höll för mina öron och försökte att inte förlora förståndet. Det verkade pågå i timmar, dagar. Jag satte mig till slut ner och bara bad att det skulle sluta. När jag hörde golvplankorna knaka öppnade jag mina ögon. Jag såg Jack vid fönstret med ena foten på fönsterkanten. Vad gör du, Jack? Flämtade jag medan jag tog upp mig från golvet. Jack tittade tillbaka på mig med snoret rinnande ur hans näsa. Hans ansikte såg plågat ut och tårar lämnade streck efter sig på hans smutsiga kinder. Han log otäckt mot mig när han steg upp i fönstret. Och jag behövde inte fråga vad han tänkte göra. Jag försökte stoppa honom. Jag tog mig upp från golvet och tog mig fram till honom. Men det var redan för sent. Jag vill bara få ett slut på det här, sa han innan han kastade sig ut genom fönstret. Vi hörde inte när han träffade marken på grund av det höga visslandet. Fredde stormade fram till golvluckan och han öppnade den innan jag hade en chans att hinna fram till honom.
Vad gör du? Frågade jag anfått. Vad tror du att jag håller på med? Jag ska göra någonting åt den där typen.
Han är vuxen, Fredde. Du kan inte göra någonting åt honom.
Men flytta på dig, jag ska ut.
Han är otäck, Fredde. Du borde inte gå ut dit. Det kommer sluta på samma sätt för dig som för Jack. Du kommer... Fredde sparkade till mig så hårt att smärtan spred sig ända upp i maggropen. Och jag rullade bort från luckan. Jag hörde att Fredde sparkade upp luckan och kastade ner repstegen. Och sedan klättrade han snabbt nerför den. Lika rädd som Jack var, så arg var Fredde. Jag reste mig upp. Mina revben ummade efter sparken. Jag haltade fram till luckan. Tittade ner innan jag stängde den. Jag flämtade till och tog mig för bröstet. När jag såg att den visslande mannen befann sig längst ner vid repstegen. Hans ansikte var fortfarande dolt av rocken. Hans ögon glimmade till av månljuset i det annars kompakta mörkret. Och jag kunde se en tjock röd vätska runt kragen på honom. Han hade tagit två steg på repstegen men frös till då han såg att jag tittade på honom. Jag slog igen luckan och han precis låsade den innan mannen slog in den underifrån. Jag kröp bort från luckan och jag såg att den böjdes inåt och han skrek åt mig att öppna luckan. Han svor och skrek likt ett djur som ville in. Men han kunde inte öppna luckan på grund av det tjocka låset som några andra ungar hade satt dit vid något tillfälle tidigare. Kanske var den ditsatt för att hålla honom ute, tänkte jag. Rädslan tog något tillfälle över mig. När jag såg hur han bankade på luckan. Jag måste ha svimmat. När bankandet väckte mig var det dag och ljust. Jag skrek högt för att skrämma vem det än var som var där. Lugn, lugn, lugn. Det är polis Stefan Karlsson. Är det okej? Jag släpar mig fram till luckan. Mina revben värkte och jag öppnade den. Om det var visslaren hoppades jag på att det skulle gå fort. Mina revben skulle visa sig vara brutna och läketiden av dem skulle komma att bli de värsta 2 månaderna i hela mitt liv. Varje gång jag andades in påmindes jag om visslaren och det sista mötet jag hade med Fredde och Jack. I det ögonblicket ville jag att det bara skulle ta slut. Polisen puttade upp luckan och jag förstod att jag skulle få leva ännu en dag. Han tog mig till sjukhuset. Han tog mig till mina föräldrar som väntade på mig med öppna armar. De kramade om mig och hotade med att de aldrig mer skulle släppa taget. Jag hade varit saknad i 2 dagar, berättade de. Och när polisen hade sett skicket som vår trädkoja var i så fruktade de det värsta. De hittade aldrig något spår efter Fredde och Jack. Jag berättade vad som hade hänt. Jag berättade om den visslande mannen, Jacks fall. Och Fredde som ursinnigt hade klättrat ner för repstegen för att attackera mannen. Jag berättade om hur jag hade låst luckan och svimmat av synen hur mannen försökte ta sig in. De skrev ner det jag berättade, sökte igenom skogen med sökhundar och varje människa med ett par fungerande ben hjälpte till i sökandet. Men de hittade ingenting. Inte ens en tygbit från något klädesplagg. Inte en droppe blod. Mina vänner var borta. Och det här, det var 8 år sedan. Varje natt i 8 års tid har den natten återspelat sig. Händelsen lever kvar i mitt inre. och jag vaknar ofta skrikandes då jag kommer till ögonblicket då mannen försöker ta sig genom luckan. I mina drömmar svimmar jag inte. I mina drömmar håller inte luckan. I mina drömmar vaknar jag upp när han sätter sina händer runt min hals och drar mig mot det becksvarta gapet som han döljer under rocken. Jag har inte satt min fot i skogen igen sedan den natten. Och jag tror att jag aldrig mer kommer att göra det. På senare tid har jag dock hört det visslande ljudet igen. När jag ligger i min säng på natten. Jag brukar titta ut genom fönstret. Min bakgård är mot skogen. Då brukar jag se två små skepnader sväva en bit ovanför marken vid skogsbrynet. Ibland är mannen med rocken där. Men jag vet bättre än att berätta för mina föräldrar. De skulle försvinna så fort de kom dit. Och jag skulle bara se än mer galen ut. Jag ska åka till college nästa vecka. Och jag har valt ett i mitten av en storstad. Jag kan höra visslandet nu. Till och med när jag skriver det här. Jag kan höra mina döda kompisars vädjan om att de ska komma ut och leka. Jag kan än en gång höra det där visslandet som skrapar mot mina nerver. Jag hör det. Och jag hoppas att jag kommer hinna iväg till college innan det blir för jobbigt. Innan de kallar tillbaka mig till kojan ännu en gång.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.